Jag ska göra din avkomma så talrik som sanden på havets strand.
Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psychotiki.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum leap.
Salto quântico. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
När vi vill beskriva någonting som är ofattbart stort har vi tusentals år tagit till samma bild som det där citatet från första Mosebok. Lika talrik som sanden på havets strand. Så många att det inte går att räkna, bara ana. Ingen har räknat dem, men enligt en grov uppskattning finns det 7500 miljoner 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 sandkorn på jorden. Det är en hel massa sand, kort sagt. Men det finns talrikare saker. Forskaren har räknat ut att den totala mängden kärnor i universum är någonting i stil med 70 000 miljoner miljoner miljoner. Det finns alltså ungefär 10 000 kärnor i universum för varenda ett enskilt sandkorn på jorden. Nåjo, kärnor talar vi ju så ofta om här i Kvanthopp att nu har turen kommit till sanden. Vi ska i 2 veckor titta på olika aspekter av sanden och dess betydelse för hur vår värld ser ut och hur sandens pyttesmå byggstenar blev själva fundamentet för den moderna civilisationen. Den här veckan tittar vi på betongen. Betong är på ett märkligt sätt både självklar och osynlig. Den bär upp våra städer, våra broar och våra dammar. Den är en nyckelfaktor i klimatkrisen också. Ändå snackas det påfallande lite om den. Men jag menar, gråare och tråkigare blir det väl inte än betong, eller hur? Ja. Den här veckan gör vi någonting så till synes osexigt som att titta närmare på betongen. För den är i själva verket faktiskt ganska intressant. Var kommer den ifrån? Hur fungerar den? Och varför tvingar den just nu oss att tänka om kring hur vi bygger vår värld? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Så här gör du betong. Det är egentligen väldigt enkelt. Man tager cement och blandar det med vatten, sand och grus. Cement, det är alltså ett fint grått pulver som tillverkas genom att hetta upp kalksten och lera till mycket höga temperaturer. När cementen blandas med vatten startar en kemisk reaktion som gör att den hårdnar och fungerar som ett slags konstgjort stenlim. Det här, inom citat, limmet binder ihop sanden och stenarna till någonting som är mycket starkare än någon av de ursprungliga ingredienserna. I och för sig är betong ganska dåligt på att stå emot dragkrafter, men väldigt bra på att motstå tryck. Därför kombineras betong ofta med stål, armering, som tar dragkrafterna medan betongen tar trycket. Tillsammans blir det ett av de viktigaste byggmaterialen vi har och grunden för nästan alla moderna städer. Betong är, kort sagt, det mest använda materialet i världen efter vatten. Vi producerar flera miljarder ton betong varje år. Mer än alla andra byggmaterial tillsammans. Och ändå är betongen nästan osynlig för oss. Den är bakgrunden. Den är själva symbolen för det gråa, det tråkiga och det självklara. Men betongen är inte bara ett byggmaterial. Den är ett koncentrat av hur civilisationer tänker. Hur de uppfattar tid, resurser och framtidstro. Och just nu har den hamnat mitt i en obekväm diskussion om klimat, hållbarhet och ja, vår egen kortsiktighet. Betong är ett klimatproblem nämligen. Det är den av tre olika skäl. För det första kräver tillverkningen enorma mängder energi. Cementugnar måste hållas glödheta dygnet runt. Och det här kräver bränsle, ofta fossilt. För det andra släpper själva den kemiska processen ut koldioxid. När kalksten hettas upp frigörs koldioxid, oavsett hur effektiv eller grön fabriken är. Och för det tredje använder vi obegripliga mängder betong, mer än något annat byggmaterial i mänsklighetens historia. Tillsammans gör det här att cementindustrin står för omkring 7-8% av världens totala koldioxidutsläpp, mer än flyget. Inte för att någon slarvar, utan för att hela den moderna civilisationen bokstavligen är gjuten i betong. För att förstå hur och varför det blev så här måste vi gå långt tillbaka. Längre än till de första skyskraporna och motorvägarna. Längre än till industrialismen. Historien börjar, som så mycket annat, i antikens Rom. Romarna hade ingen aning om koldioxid. De hade ingen klimatdebatt. De ägnade ingen tanke åt hållbarhet eller koldioxidfotspår. Men de hade vulkaner. I trakterna kring Neapel, kring vulkanen Vesuvius, finns en finkornig grå vulkanisk aska. Pozzolana kallas den, som romarna blandade med släckt kalk, sand och vatten. Resultatet var ett byggmaterial som betedde sig på ett sätt som ingen riktigt kunde förklara. Det hårdnade under vatten. Det sprack inte som sten gör. Och viktigast av allt, det åldrades långsamt. När romersk betong spricker uppstår det inte bara svagheter i den. Nya mineraler bildas där. Kristaller växer i sprickorna och tätar dem. I havsvatten triggas kemiska reaktioner som faktiskt gör den romerska betongen starkare. Det låter ju nästan som någonting man kunde pitcha i ett labb idag. Självläkande material, adaptiv kemi, ett Nobelpris eller två om romersk betong uppfanns idag. Men romarna de gjorde det inte av vetenskaplig ambition. De mixade sin betong av praktisk erfarenhet. Och vi vet ju att de fick det att fungera, eftersom det fortfarande fungerar, bevisligen. Romerska hamnar har legat i saltvatten i 2000 år. Akvedukter står fortfarande kvar till en viss del. Colosseum har motstått enträgna försök att jämna det med marken, både från jordbävningar och vandaler. Och min personliga favorit, Pantheon i Rom, byggt på 100-talet efter vår tideräkning. Pantheon har fortfarande världens största oarmerade betongkupol. Har du inte besökt Pantheon ännu, gör det. Man tappar hakan när man vandrar in där, helt på riktigt. Man känner bokstavligen historiens vingslag kring öronen där. Och grejen är alltså att Pantheon inte är en ruin. Pantheon är en fungerande byggnad. Nästan allt där utanför har förändrats, rasat och byggts upp igen. Markytan i Rom är flera meter högre idag än när Pantheon byggdes. Pantheon har till och med levt längre än flera av gudarna som har tillbetts där inne. Allt tack vare den romerska betongen. Och det är här det blir riktigt intressant. För romarna, de visste inte själva varför deras betong var så bra. Ingen visste varför pozzolana var den där magiska ingrediensen, varför det fungerade. Bara att den gjorde det. Romarna hade inga mikroskop, ingen materialfysik, ingen kristallografi. Det de däremot hade var recept som hade förts vidare från far till son, från mästare till lärling i sekler. Erfarenhet, kort sagt. Tyst kunskap som satt hos byggmästare i hantverkstraditioner, i tumregler och århundraden av mixtrande helt enkelt. Romersk betong var med andra ord ingen teori nedskriven i böcker. Den byggde på småskalig praktisk erfarenhet som fördes vidare genom storskaligt byggande. Och den här kunskapen den levde vidare så länge som man fortsatte bygga. Den var integrerad i själva industrin så att säga. Och när byggandet upphörde då dog industrin kring byggandet och den tog sin know-how med sig i graven. Att romersk betong försvann berodde alltså inte på att man glömde ingredienserna. Kalksten, pozzolana och sand fanns ju kvar. Det som försvann var sammanhanget som höll den här kunskapen levande. När Rom föll försvann alltså betongen ur historien. Inte med en smäll utan med en glömska. En sorts civilisatorisk minnesförlust som vi brukar kalla den mörka medeltiden. Också om den nu inte var särskilt mörk, men no, du vet vad jag menar. Men ändå, jag menar, nu byggdes det ju efter Roms fall också. Jo, men efter Roms fall fanns det ingen efterfrågan på den romerska typen av byggande. Vi ska komma ihåg att romarriket var rikt, centraliserat och administrativt sammanhållet. Det behövde akvedukter, hamnar, badhus, monument och sist men inte minst vägar över hela Europa. Efter sammanbrottet splittrades den här centralmakten. Administrationen skingrades. Ingen beställde någonting, så ingen levererade heller någonting. Och vad som hände härnäst var att de en gång så stolta romerska byggnaderna och monumenten blev den nya världens stenbrott. När medeltidens människor såg romerska ruiner tänkte de sällan, hur gjorde de? De tänkte, bra byggsten, den tar jag. Så kolonner, block och betongkärnor bröts loss och återanvändes. Pantheon överlevde bland annat för att det blev en kyrka, inte för att man förstod dess teknik. Med andra ord, romersk betong studerades inte, den plundrades. Och till sist, ingen såg det som en förlust. Och det här är kanske det viktigaste. För oss ser romersk betong ut som en teknisk höjdpunkt. För medeltidens människor var den bara gammal. Man upplevde liksom inte att man hade tappat någonting, eller åtminstone förstod man det inte. Man byggde annorlunda, inte sämre, bara annorlunda utifrån sina egna behov. Och medeltidens små kungadömen och feodala samhällen hade helt annorlunda behov än romarrikets mäktiga statsapparat. Så på medeltiden byggdes det i sten och trä. Material som krävde mindre organisation, som fungerade lokalt och som inte krävde avancerad logistik. Det där som romarna älskade och var så bra på. Kort sagt, romersk betong var helt enkelt överdimensionerad för den nya världen. Men det är klart, det är ett slitjobb att bygga en katedral av sten, framförallt anno 1100. Det är tungt, det går långsamt, det är otroligt arbetsdrygt. Inte minst för att betongens idé är borta. Men man tager vad man haver. Det är först när världen börjar snurra mycket snabbare som behovet återuppstår. Industrialismen, den kräver någonting annat än stuff som håller i årtusenden. Den kräver hastighet, standardisering, skalbarhet. Man vill kunna bygga mycket, snabbt och likadant. Svaret blir Portland-cement. År 1824 tar en murare från Leeds i England patent på ett nytt slags cement. Han heter Joseph Aspdin. Aspdin blandar finmalen kalksten med lera, bränner blandningen i ugn och mal resultatet till ett pulver. När det här pulvret blandas med vatten hårdnar det till en konstgjord sten. Han kallar materialet Portland cement, inte för att det kommer från Portland i Amerika, utan för att den färdiga ytan påminner om den ljusa populära byggstenen från Isle of Portland i södra England. Portland cementen gör succé direkt. Den tar bort betongen från det lokala hantverket och gör den till en industriell standardprodukt. Lite som i Rom, fast perfekt för den moderna industrialismens tempo. Genom att hetta upp kalksten och lera till omkring 1450 grader skapar man ett bindemedel som stelnar snabbt och förutsägbart. Det fungerar överallt, det går att massproducera. Så plötsligt kan vi gjuta broar i ett stycke. Vi kan bygga höghus på några veckor, spända betongbågar över dalar och floder. När man kombinerar betong med armeringsjärn, stål som alltså tar dragkrafterna, får man ett material som kan formas nästan hur som helst. Och det är ju en ingenjörs dröm. Och det är svårt att överskatta vad det här betyder. Utan betong, inga motorvägar, inga tunnelbanor, inga dammar, inga moderna städer. Betongen blir 1900-talets ryggrad. Men varje material bär på sin egen skugga. För att tillverka cement krävs enorma mängder energi. Ugnar som glöder dygnet runt. När kalksten hettas upp så delas den dessutom i kalciumoxid och koldioxid. Det här betyder att koldioxid oundvikligen frigörs i atmosfären när du tillverkar cement, oavsett hur grön energin är som håller ugnen het. Det här är inte ett tekniskt misslyckande. Det här är grundläggande kemi helt enkelt. Resultatet är i vilket fall som helst att Cementindustrin idag står för omkring 7-8% av världens koldioxidutsläpp. Globalt ligger utsläppen från cementtillverkningen på ungefär 1,6-1,9 miljarder ton koldioxid per år. Det är mer än både flyget och sjöfarten. Och det här sker inte för att någon är lat eller dum, utan för att vi har byggt vår civilisation på ett material som bokstavligen andas ut växthusgaser. Samtidigt börjar en annan obekväm insikt sjunka in. Modern betong är inte evig. Inte nära på samma sätt som romarnas betong. Efterkrigstidens broar, parkeringshus och bostäder dimensionerades ofta för 50 eller 70 år. Man byggde för en framtid som man trodde sig kunna greppa. Nå, nu når de sin tekniska ålder samtidigt. Vatten hittar in i mikroskopiska sprickor. Armeringen rostar. Rosten expanderar och spränger sönder betongen inifrån. Plötsligt blir det tydligt att betong inte bara åldras, den kan åldras väldigt snabbt, särskilt om den har byggts för snabbt, som det ofta var under efterkrigstidens byggboom. Ja, vi har alla läst rubrikerna. Akuta renoveringar, rivningar som ingen hade räknat med. Inte riktigt ännu åtminstone. Broar som beläggs med körförbud på grund av sprickor. Den gråa självklarheten visar sig vara mer tillfällig än vi trodde. Och här någonstans kliver sanden in i berättelsen på allvar. För betong består till största delen inte av cement. Den består av utfyllnadsmaterial. Ballast är den tekniska termen här. Grus och sand. Det här har lett till att det har uppstått sandbrist på många håll i världen. Till exempel i arabländerna som länge har investerat sina oljedollars i enorma skrytbyggen. Och vad byggs de av då? Nå, jo, betong förstås. Vem hade gissat den ironin att araberna får ont om sand? Grejen är nämligen att det finns sand och sen finns det sand. Ökensanden, den täcker visserligen enorma ytor av planeten, inklusive arabländerna. Så varför inte tömma Saharaöknen på sand? Ja, det funkar inte, för den sanden är för rundslipad av vinden. Kornen hakar inte i varandra. Betongen blir inte tillräckligt hållbar. Den sand vi behöver kommer från floder, sjöar och havsbottnar, åsar. Platser där vatten har slipat kornen mer kantiga. Problemet är alltså att vi använder den här byggvänliga sanden snabbare än naturen hinner skapa den. Så flodbankar eroderas, stränder försvinner, kuster blir instabila när vi utvinner sand från dem. I vissa delar av världen har sand i dagens läge blivit så värdefullt att sanden bryts illegalt. I Indien har sanden blivit en kriminell handelsvara. Där talar man om sandmaffior, löst organiserade nätverk som bryter byggsand illegalt ur floder och längs stränder, ofta nattetid och trots förbud. Drivkraften till det här är enkel och den är ekonomisk. Betong produceras i enorma mängder. Rätt sorts sand håller på att ta slut och efterfrågan är större än tillgången. Konsekvenserna blir allvarliga. Grundvattennivån sjunker, byar får sina brunnar torrlagda och hela ekosystem kollapsar. Människor som försöker stoppa brytningen av sand, journalister, tjänstemän, aktivister, hotas, misshandlas och har i vissa fall dödats. Sandmaffiorna är inte ett exotiskt undantag utan ett symptom. När vi använder ett till synes oändligt material snabbare än naturen hinner återskapa det, kan till och med sand bli en bristvara och en källa till våld. Sanden ser ju oändlig ut, men det är en illusion. Och nu står vi här med våra ludna ben i spenaten. Städerna växer, miljarder människor behöver bostäder, vatten och skydd, så vi har inget val. Och det här är ett problem, för samtidigt är det här materialet som vi har byggt världen av ett av våra största klimatproblem, som sagt. Därför blickar forskarna nu både bakåt och framåt. Nu studerar forskarna romersk betong med moderna instrument på molekylnivå, på kristallnivå. Man experimenterar med alternativa bindemedel, med industriella restprodukter, med betong som kan binda koldioxid istället för att släppa ut den. Man pratar om att bygga färre saker, men bättre. Man talar om konstruktioner som är tänkta att stå i 200 år, inte 50. Att göra det här är inte lika snabbt som den gamla, inom citat, smutsiga betongen. Det är inte lika billigt på kort sikt. Men kanske mer rationellt och kanske till och med billigare om man räknar i generationer istället för kvartal. Om man bygger som romarna gjorde. Inte för att de nu visste att mycket av deras stuff skulle stå upprätt 2000 år senare. Men i alla fall. Eller hej, varför inte ersätta betongen med trä i större utsträckning? Jag menar, det låter nästan paradoxalt det här. Vi bor ju mitt i skogen. Vi har byggt i trä i 1000 år. Och ändå är våra moderna städer här i Norden till största delen gjutna i betong. Varför? Trä har ju alltså flera fördelar. Det lagrar koldioxid så länge byggnaden står där. Energiförbrukning vid tillverkning är mycket lägre än för betongen. Och trä är förnybart, om skogen brukas hållbart åtminstone. Och byggandet går ju också undan med trä. Trä är lättare än betong, så det blir enklare transporter, lättare transporter, mindre bränsle går åt. Och monteringen går snabbt, särskilt med korslimmat trä. Och trä passar på det hela taget mycket bra för låga och medelhöga hus, ända upp till 8 våningar. Trä som byggmaterial är dessutom starkt förankrat i den nordiska byggtraditionen. Det upplevs som varmt, levande, mänskligt. Så med tanke på allt det här, varför ökar träbyggandet inte mycket snabbare än det gör just nu på betongens bekostnad? Ja, träbyggandet växer ju de facto, men betongens dominans ser ändå fullkomligt ohotad ut. Varför? Nå, brandrisken är ju en faktor förstås. Massivt trä brinner långsamt och förutsägbart, men det brinner i motsats till betong. Trä är lätt som sagt, men det är inte bara bra för det släpper igenom vibrationer. Medan betongen är tung, stabil och dämpar rörelser och vibrationer. Och så har vi det nordiska klimatet som är fuktigt och fuktskador i trä är mer kritiska än i betong. Så därför, det som nu växer fram i Norden är hybridbyggnader med stomme i betong, bjälklag i betong för ljudisolering och brandskydd, men väggar och fasader i trä. Man använder varje material där det är som bäst. Det är ingen reträtt från trä, det är realism helt enkelt. Hur som helst, Ta upp en handfull sand. Varje korn du ser är resultatet av berg som har vittrat. Isar som har malt på i tusentals år. Vatten som har slipat små korn. Långsamt men målmedvetet. Tusentals år av långsam geologi. Och i förhållande till det, några futtiga sekunder av mänsklig användning, relativt sett. Ja, apropå tidsperspektivet. Det är ingen slump att vi mäter tid med sand. Faktum är ju att kvarts, som används i kvartsur, också baseras på sand, kvartssand. Men nu tänker jag främst på timglas. Ett traditionellt timglas fungerar just därför att varje sandkorn är litet, obetydligt i sig. Men tillsammans blir de obönhörliga. Man kan inte stoppa dem ett och ett. Man kan bara vända hela glaset eller låta tiden gå, låta allting stanna upp. I årtusenden har sanden fått symbolisera det som är för stort för oss att räkna, men också det som är för långsamt för oss att märka tills det plötsligt är slut. Och kanske just därför är sanden en så träffande bild av vår tid. För också vårt eget timglas rinner ju. Varje sandkorn som faller är ett val, ett bygge, en beställning. Var för sig verkar de obetydliga. Men Mount Everest går ju också att dela upp i individuella sandkorn, i princip. Du kunde mala ned hela berget om du fick lov till det och köra det genom ett litet timglas, hela berget. Precis som du kunde göra med våra mäktiga städer. Nå, frågan är ju inte att ska vi fortsätta bygga eller inte? Det ska vi tydligen. Frågan är om vi hinner lära oss bygga med samma respekt för tid och för jord som romarna gjorde. Innan sanden bokstavligen tar slut i timglaset. Det var allt för den här veckans kvanthopp. Nästa vecka fortsätter vi följa sandens resa från betong till glas, till kisel och till den digitala revolutionen, som också den bygger på sand. Vi hörs nästa lördag, då dyker nästa avsnitt upp på Yle Arenan. Mitt namn är Markus Rosenlund. Hej så länge!